Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.
God morgon och varmt välkomna till Fotbollsmorgons 182 morgon. Jag heter Axel Lindslander som sitter här idag tillsammans med Per Frykebrant och Elsa Alm. Det nya onsdagsgänget.
Jajamän, jajamän. Det är vi glada för.
Verkligen.
Ja, det är väldigt trevligt sist.
Ja.
Jag tänker att vi kommer att ha lika trevligt idag.
Det är där vi har ribban nu. Ja, vi måste rätta oss efter den.
Ja, precis. Jag är glad att du öppnade upp den där ramlösen för att... Emerick hade försökt kuppa in några Djurgårdsfärger här.
Jaha,
du bröt upp den konstellationen.
Vet, jag märkte det. Mm. Och så tänkte jag, var väldigt mycket så här, vilken färg ska jag ta? och jag tog den som jag tänkte var äckligast.
Okay.
För att vara lite, så här, lite snäll mot er. Att när ni har någon så kanske ni vill ha.
Du vill egentligen ha granatäpple?
Egentligen original.
Ja, egentligen original.
Mm-hmm.
Nästa gång du får ta den.
Ja. Men det är lite som att ta så här, man går inte direkt på liksom, så här, mitten i Aladdin. Utan man tar liksom, jobbar sig utifrån och in. Lite så känner jag
med det. Men är det vedertaget att citrus är liksom äcklig då? Eller?
Jag tycker den är den godaste. Så att,
Nej, men jag har nog lite konstiga smaklingar där. Jag gillar inte citrus-smaken.
Du tog egentligen den som vi båda ville ha, jag och Elsa.
Ja, jag insåg det. Du kunde lika gärna ta den till det var godast. Ja.
Det här är bara en efterhandskonstruktion om att du tog den för att du trodde att du ville ha de andra.
Exakt. Jag försöker höja mig själv lite här, men ja.
Vi gillar ju temadagar här i Fotbollsmorgon. Mm. Och idag är det faktiskt 3 stycken temadagar. Det är alltså lakritsdagen, linssoppans dag och, håll i er nu, den internationella dagen för bemannade rymdfärder.
Okej.
Okay. Oj.
Ja.
Mm. Vilken fastnar ni mest för?
Nej, men den sista där. Jag är ganska mycket rymd. Jag har jobbat lite med rymden. Jag har varit excellär i astronomi.
Jaha,
okay. Imponerande.
Så jag, jag var ju inte så bra, men, okay. Men dock. Så bemannade rymdfärder, det känns som att jag har det i mig ändå. Innan jag dör.
Innan du dör så, du ska upp.
Ja, jag ska upp. Jag ska upp. Så att jag väl, å andra sidan, lakris, ganska gott det också. Mm. Men det slår inte rymden.
Har du någon favoritfärd?
Genom tiderna.
Ja.
Nej, men Apollo 13.
Ja.
Är liksom en det gick ju bra till slut.
Just det. Men vilken idé då?
Är inte det Tom Hanks-filmen?
Jo, precis. Film vet jag att det finns. Men det är, för jag tänker att Armstrong...
ja, exakt.
Uppskjutningen.
Ja, jag var inte så bra lärare.
Jag
är också extra lärare. Så visst de som hade extra svårt fick komma till mig.
Okay.
Jag får börja förstå varför. Den där kan vara som minnet som jag har sett i Tom Hanks filmer.
Just det.
Men tänk att det borde vara tvärtom. Att om man har lite extra svårt att man ska få komma till någon som är extra bra. Men...
Ja, nej. Nej, nej. Inte i dagens skolsystem. Då är det tvärtom.
Då är det tvärtom.
Ja.
Du då alltså?
Inte 3 höjda dagar för mig.
Nej.
Ändå erkänner det, men... linssoppans dag känns ju extra svag, dessutom.
Ja, i den här konkurrensen.
Ja, verkligen.
Var den väldigt svag.
Ja, du konsumerar inte så mycket linssoppa.
Nej, jag gör inte det. Men, fast jag tycker det är gott dock. Men jag är ju fruktansvärd på att laga mat, så att jag lagar typ ingen mat.
Mm.
Men, jag kör på rymdspåret också då. Mm.
Det är mycket köpmat och sådär.
Det blir väldigt, väldigt mycket köpmat.
Ja.
Väldigt mycket köpmat.
Det är vår generation, det är bekvämt.
Ja, det är verkligen det. Är verkligen det.
Som jag älskar det.
Du också?
Ja, gud ja. Det är det bästa jag vet med vår generation. Att vi kan köpa mat.
Att man slipper ställa sig
exakt,
i köket.
Exakt.
Ja,
men vi satt ju här innan påsken precis hade dragit igång då. Då pratade vi lite påsk. Hur har påsken varit?
Nej, men fantastiskt.
Var det bra mot dig?
Ja, gud. Det är min favorithögtid. Och vi pratar favoritsaker, favoritmat. Alltså jag är galen i, jag är en äggknarkare. Jag har ju även påskägg och så på jul. Liksom.
Mm-hmm. Så alla former påskägg på jul?
Ja, alla former av ägg. Alltså, det är mitt stora missbruk.
Okay.
Och även då i liksom godisform. Så att det ska liksom...
Men då vet du, alltså, för nu börjar ju riktiga högtiden egentligen. Alltså när rean på godiset kommer.
Ja.
Det är alltså stark rekommendation. Man ska inte köpa något godis innan påskäggen. Utan nu så reder de ut allting som de har lagt här i påskförpackning.
Det har varit stora köer här på Kungsgatan i Stockholm. Patagonia har haft en outlet-affär. Det var 400 meters kö. Liksom. Jag gör ju samma sak. Du fast med liksom, på varje godisställe. Jag köar i 5 timmar för att få den där utförsäljningen av de här sega äggen.
Men vadå, på julen, då vill du att så här, nu går vi och jagar, nu går vi på påskäggsjakt i familjen.
Ja.
Och de köper det.
Nej,
det är alldeles så. Nej, det har du inte gjort.
Men liksom, jag tycker så här, traditioner, de skapar man själv.
Ja, just det.
Liksom. Mm, mm. Så kan jag föra vidare det till mina avkommor. Så här. med pappa kommer, hade vi liksom påskäggsjakt på jul.
Ja, då kommer jul, du förvirrade när de pratar med alla andra barn.
Ja, och kommer tillbaka till skolan och bara,
det är lite mitt mål. Jag vill se hur förvirrad jag kan göra dem.
Vadå, dansar inte ni runt midsommarstången på Halloween? Nej, det gör vi varje Halloween.
Det gör man inte.
Inte i juni, nej, det är också på hösten.
Ja.
Ja. Ja, spännande.
Ja,
kombinerar lite så.
Blanda traditionen lite grann. Det tror jag är nyckeln för ett långt liv.
Just det. Mm. Hur har din påsk varit, Elsa?
Jo, men bra. Minus påskdagen då, kanske. När IFK spelade borta mot Kalmar.
Just det.
Men annars så var det en härlig och lugn påsk, måste jag säga.
Ja. Du var i Kalmar och bevittnade den här 2-0-förlusten.
Precis. Så jag åkte med en av bussarna från Göteborg och... Det är ju en av årets längsta bortamatcher. Jag tror att Sirius är den längsta. Efter det så kommer Kalmar. Mm. Och vi torskar liksom alltid där. Eller vi vinner aldrig i alla fall.
Mm.
Så det är alltid så. Lång resa. Aldrig liksom bra matcher. Mm. Och sen den här långa, långa vägen hem. Det är typ så 5 timmars buss liksom.
Mm.
Men det var kul. Minusmatchen.
Ja. Men hur var Blåvitts insats över 90 minuter skulle jag säga?
Ja, alltså... Helt okej. Okay. Alltså grejen är typ så här, jag tror att man glömmer bort också att Kalmar borta är ett väldigt, väldigt svårt möte för Blåvitt. Jag tror inte vi har vunnit där sedan 2015. Så att det är ändå, det är ändå länge sedan. Och man glömmer bort det lite, för jag tror att man pratar ganska ofta om det när man så här, kollar på typ Stockholmslagen. Ja, men när kunde vi vinna där senast? Men det är egentligen samma med Kalmar borta. Det är en tuff match. Sen egentligen, alltså att torska borta mot Kalmar, det är ju liksom, det är klart det inte är okej, men det är sånt som händer.
Mm.
Problemet nu när vi står på 2... med 0 poäng efter 2 omgångar, det är ju att vi inte vann första matchen. Eller att vi inte fick med oss 0 poäng i första matchen. Så det är väl egentligen Värnamo-matchen som man känner det liksom.
Ja,
den man fortfarande grämer sig över egentligen.
Mm.
Men ja, alltså vi gör det väl helt okej. Okay, men det är ju som vanligt, vi får inte utdelning på våra chanser. Och ja, när de gör 1-0 så är det också tydligt att matchbilden förändras ganska mycket. Så att det är... Ja, det är som vanligt.
Vi pratade en del i Göteborg förra veckan.
Mm.
Och var liksom ner lite grann på botten.
Mm.
Hur känns det nu en vecka senare? Är ni längre ner? Ska säga att ni är kvar på liksom botten? Att det finns inte mer som kan liksom skjuta ner det nu?
Alltså det är ju uppenbart att vi är en förening som inte mår särskilt bra. Och nu har vi liksom Malmö i nästa omgång. Men till skillnad från andra lag så erkänner vi åtminstone när det är... Vi kanske inte mår så bra istället för att tro att vi mår bra under kris. Eller ska prestera under kris.
Var lite tränarrykte nu också, va? Turin. Jag vet inte, jag såg bara en rubrik. Jag vet inte hur legitimt ryktet var.
Blåvitt hade väl rykte Kim Hellberg också.
Ja. Just det, Hellberg var det kanske.
Och Tony Koskela från Finland. Fast det har ju ryktats om i flera veckor. Alltså jag tror att det är saker på väg att hända. Men det är klart att det är inte bara en tränare som ska in, utan det är ju också... En sportchef eller en manager liksom.
Mm.
Så att jag
man blir lite orolig för successionsplaneringen när det liksom 6 veckor efter sparkningen börjar ryktas om Hellberg. Det känns som vart liksom scoutingen och förberedelserna varit.
Ja, men där var det väl att man hade försökt få Hellberg, men Värnamo sagt nej, och jag tror kanske att det var ett tag sedan.
Exakt.
Så att jag menar, det var nog inget som hände nu liksom, vad jag tror i alla fall.
Påminner ju lite om AIKs minikris här i början på säsongen då.
Mm.
När också Robert Falk som ordförande hävdar ändå såhär, det kommer bra och ekonomin är god, det är så här, mycket som fungerar bra. Men det känns ändå som att vissa inom IFK Göteborg hävdar lite samma, att det finns mycket som runt klubben som gör att den mår bra. Men det sportsliga är ju liksom överskuggar det mesta.
Ja, men så är det väl alltid. Jag menar, alltså det är ju, ni vet, om man jobbar för vilken organisation eller företag som helst, om någon kommer på idén om man ska göra så här varumärkesarbete, det är alltid bara för att så här, det går inte bra. Du behöver aldrig liksom varumärkesarbete i framgång liksom. Utan då kommer det ju alltid av sig självt. Och det är väl det liksom, att så här, det är klart att det är väldigt mycket kring IFK Göteborg som fortfarande fungerar bra. Alltså, ja, det vore dumt att säga någonting annat, men kommer inte resultaten med oss så är det ju klart att då försvinner ju allt det. Det spelar ju ingen roll, liksom. Ja, i supporters ögon och i mina ögon också. Det är klart att man blir bara frustrerad, men vill ju bara att det är på plan det ska ske, liksom. Framgångarna. Så att, ja. Men det ligger ju en sanning i det. Det är mycket som mår bra kring IFK Göteborg också. Jag tror det är viktigt att inte glömma bort det bara för att man har inlett säsongen på värsta tänkbara sätt, liksom.
Vi ska prata med Petter Landén om en kvart, som ju är Manchester City-supporter. Prata lite mer om den matchen, men jag tänkte att vi skulle börja lite kort i alla fall. Och för vi alla tre såg det, du såg den på en skakelina på tåget. men vad säger vi, Per, om... Ja, det var väl ändå en minislakt här på ett det hade av Bayern München.
Ja, exakt. Väldigt förvånad efterhand. Jag trodde... Det var en underhållande match, ska man ju först och främst säga. Det var ju, alltså, så här långt den här säsongen, om vi räknar bort VM såklart med klubblaget, så är det den största matchen. Och den man sett fram mest emot. Och ledde upp hyfsat bra till förväntningarna. Alltså det var också två halvlekar som man kunde dra sina ganska tydliga slutsatser kring. Och för respektive halvlek var de slutsatserna ganska diametralt motsatta varandra. Första halvlek var liksom såhär, okej, hur bra är inte Bayern München egentligen? De kommer hit, de har all boll. Okay, skapar inte jättemycket, men det liksom, City har inte en chans i det här dubbelmötet. Till att bli, ja, men lite ett fiasko för Thomas Tuchel. För den stora vinnaren igår är ju Julian Nagelsmann. Att man liksom går och gör det bytet. Nu är det, man ute ur kuppen direkt. Man åker ur förmodligen Champions League direkt. Sättet man gör det på också i ett högt spelande, liksom, ett högt taktiskt spel från Tuchel i att lämna ut det, liksom, en sån erfaren spelare som Thomas Müller när du är ganska ny som tränare, ska implementera ett nytt spel. Du chansar stenhårt på att det ska vara ett snabbt omställningsspel som matchen bygger på, och det blir precis tvärtom. Det är klart att säga att det här är ju, ja, det var en risk att låta Thomas Tuchel gå till Real Madrid i sommar, men kanske var det en större risk att ta in honom, för nu är det liksom, när man åkt ur direkt förmodligen, i de två kupperna man har kunnat åka ur. Och skulle man även trassla till i ligan, så är det ju en katastrofal utnämning av tränare.
Men är det inte det lite, alltså, samt på, tänkte också då, jag menar, hur många dagar har man fått på sig, typ 10?
Ja.
Alltså det är ju själva läget egentligen, att man gör det just nu, som är det sjuka egentligen. Som sagt, man hade väl ändå chans på trippen och någonstans ändå kunde gå för det, men att göra det tränarbytet känns väl i efterhand som dumt, även om jag håller Tuchel jättehögt som tränare.
Ja, det är ju så, för att vi sitter med facit i hand nu och sett hur det har gått, men jag tror det var många som ändå var väldigt positiva till att få in Thomas Tuchel när det hände.
Ja.
Även om Nagelsmann är en bra tränare, men som du säger, det är han som sitter och njuter mest nu.
Ja, och Tuchel är ju jättebra tränare. Han är en bättre tränare än Nagelsmann, och han kommer göra jättebra i Bayern, men det är bara det såhär,
läget man gör det.
Ja, hur stor risk var att vänta i 2 veckor för Bayern egentligen? Men sen så finns det såklart, det är ju så här, nu låter man som en så här fotbollsexpert i SVT på 90-talet, men det är verkligen så att när det är så där två så bra lag som möts, det blir ju på liksom individuella prestationer och misstag. Och där är ju Upamecano i en klass för sig igår. Alltså länge sedan man såg en så dålig insats i en halvlek som man gjorde där. För det är ju tack vare honom som det blir det här resultatet. Jan Sommer håller ner siffrorna också.
Tydligen hyllas han ju väldigt mycket i halvtidssnacket i studion, vilket är så här rimligt, han är ju en fantastisk back egentligen. Och så kommer han ut och gör den där insatsen.
Absolut.
Men framförallt ganska duktig i liksom duellspelet väl. Han är väl inte jätteduktig på att så driva upp boll, och det är ju där han gör de största misstagen.
Han har väl det mesta i grund och botten. Jag vet inte vad som händer, det känns som att han var bara off på allt
under isen totalt.
Och det där första incidenten ganska snabbt efter halvtidspausen, när han liksom dålig kommunikation med Jan Sommer, han skjuter ner den. Jag vet inte hur man ska förklara den, men ni kommer ihåg situationen. Det är bara att säga, det är ju ett hjärnsläpp. Liksom. Han tänker inte ens.
Nej.
Så jag är väldigt, väldigt förvånad att se det av honom.
Faktiskt. Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och nu är det ju dags för kvartsfinaler i Champions League som visas hos Telia. Benfica, Inter, City, Bayern München, Real Madrid, Chelsea och Milan mot Napoli. Hur tror du att Champions League slutar, Jesper?
Det är äntligen dags för Pep Guardiola att få lyfta bucklan i Manchester City. Jag tror att man med Erling Braut Haaland i toppslag och en Kevin De Bruyne som har växlat upp slår ut Bayern München i ett tätt möte. Sen tar man Real Madrid av bara farten och i finalen väntar Napoli. Och där är man helt enkelt för bra. Så att Manchester City, de vinner Champions League säsongen 22-23.
Ja. Och jag tror ju att Bayern München skickar ut ditt City då. För jag tror att under Thomas Tuchel så är de betydligt bättre. Och vi såg vad han gjorde när han klev in i Chelsea och tog dem hela vägen till den där Champions League-bucklan. Som sagt, slutspelet av Champions League och avslutningen av Premier League ses hos Telia igen.
Jajamän, och hos Telia kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe med den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du skulle vilja det.
Och utöver alla sportsändningar så kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, C More och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Så är det. Samla allt innehåll från Viaplay, C More och Telia på ett ställe. Dessutom ingår Allsvenskan nu från Discovery Plus. Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad. Därefter kostar det 749 kronor per månad.
Det stämmer. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Nu alldeles strax så ska vi ringa upp Petter, men vi kan väl, ingen av oss såg ju Benfica Inter.
Nej.
Nej.
Men,
det var ju en del matcher igår.
Ja,
men nej, och det var ju egentligen, alltså, även om 3-0 City var väldigt överraskande, så var ju Inters 2-0 vinst en större skräll. Det såg jag verkligen inte framför mig. Jag, för det första var ju Benfica stor favoriter i för det här dubbelmötet. Många har den som en dark horse i finalen. Och det tycker inte jag är så farfetched. Eller var inte så farfetched i alla fall. Och jag trodde dock att säga, ska Benfica vidare, de behöver nog ha ett eller kanske två måls marginal från sig, från Portugal.
Mm.
För att det här var liksom, de möter ett Inter nu som för bara några veckor sedan kravlar sig vidare mot Porto som Benfica har 10 poäng på i ligan. Men det är ju, den här dubbelmötet, det är dött nu. Nu är inte det vidare.
Överraskande då ju.
Ja, verkligen, verkligen.
Verkligen.
Och jag tror också, lite kul, för jag tror faktiskt att Milan tar Napoli. Nu med Osimhen borta, Simeone borta, de har Raspadori på topp.
Precis, det är Raspadori som ska göra det.
Och även om han är inte kattpiss heller, men han är inte långt ifrån.
Men
utifrån en jämförelse med de andra.
Precis.
Så att ha en Champions League-semifinal med Milan Inter, det kittlar ju.
Det kittlar väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Men också med tanke på hur det såg ut senast Milan-Napoli möttes i ligan. Var det för en vecka sedan, en och en halv?
Ja, precis.
Då känner man ju ändå att det är lite fördel Milan inför även den här matchen.
Ja.
Ja, det har ju svängt enormt efter den där 4-0-segern på...
Ja.
Estadio Diego Armando Maradona.
Precis, precis. Och jag trodde också att säga, men den 4-0 var liksom, alltså är bättre för Napoli dubbelmöte, för att säga, då är det så här, då har man verkligen någonting att liksom ge igen
på.
Nu känns det som att så här, man inte kanske riktigt har alla medel för att göra det. I alla fall, man behöver ha ett så här, 0-0 från Milans hemmamöte till att ta med sig, för att Osimhen kan ju komma tillbaka till nästa möte där, men osäkert. Men nej, största skrällen igår.
Vi ska prata mer också om de matcher som ska spelas ikväll. Ja. Men som sagt också, på Gamla Ullevi så mötte Sverige Norge. Det blev 3-3 i en svängig match. Det har inte varit en optimal uppladdning för damerna inför VM i sommar.
Nej. Vad är förlust? Torsk mot Danmark i slutsekunden.
Mm.
Nu kryss mot Norge. Kallin Seger skadad.
Mm.
Ser länge där. Det är oroväckande uppladdning.
Ja, man märker också hur mycket hon betyder för laget, just för att det är så många som blir påverkade. Det är inte bara hon som känner att hon är ledsen för sin skada. Det känns som att det är flera runt om som verkligen vill att hon ska få spela och att hon ska må bra generellt. Ja. Så det påverkar väl laget.
Verkligen, och jag menar man var ändå inne lite i en, alltså en generationsväxling nu tycker jag efter liksom, ja, mästerskapet förra sommaren där man kanske var tvungen att bygga om. Och det är klart att det känns inte som att man har lyckats med det fullt ut med tanke på att resultaten inte riktigt går med laget. Så att, ja, känns ganska tufft för damlandslaget just nu.
Ja, verkligen. Och att det är Norge också, det gör lite sånt. Senast vi pratade Norge, vi pratade om majs. Att de har majs på liksom
pizza. Just det.
Var i Norge igen förra veckan, käkade hamburgare, majs.
Alltså, det, var det så?
Ja, och det är så konstigt för att en hamburgare, den bygger ju upp med så här, stora grönsaker att det inte ska liksom ramla ut. Du har en stor salladsblad, då har du en tomat, då har du en gurka, men that's it. Liksom,
för man kan sträcka sig till rostad lök kanske.
Kanske,
på
kanske.
Vissa.
Men då skulle det vara mycket klet som håller
inne.
Nu så här, man tar en tugga och bara ramlar ut av majskorn. Liksom. De är helt
vad förnedrande så alltså, sitter man liksom.
Hur motiverar de då?
Majs på hela tröjan liksom.
Nej, men de kan inte motivera. Alltså, när man konfronterar med det, då blir de liksom...
Du gör ändå det.
Ja. Är den här fighten ska tas? Men det... Ja.
Det hade varit väldigt kul nästa gång där i Norge om du bara intervjuar någon.
Jag kanske gör det.
Och bara leta upp någon som har mycket majs på grejer.
Ja.
Och fråga varför.
Eller bara gå runt så här på stan och bara... Du där.
Vad är grejen med majs?
En
konfrontera alla du ser.
Ja, exakt. Liksom. Exakt. Nej, men jag gör det. Jag tar det med mig.
Ja, bra. Men den största matchen igår var ju ändå den mellan Manchester City och Bayern München då. Och som sagt, det blev 3-0 till Manchester City. Och hur bra är Manchester City just nu? Hur skulle du säga? Det känns som att de har under säsongen gått upp och ner. Och det är ju trots allt Arsenal som vinner, som leder ligan.
Ja.
Vinner får vi se.
Men på en match mindre spelad också.
Ja,
även om
absolut.
Det är 6-poängsledning.
Ja. Absolut, men nu känns det som att de är nästan bättre än någonsin.
Ja, nej, men verkligen. Samtidigt är det så att trots att de spelar ut ett Bayern München, så det är, och det här är ju två av världens bästa lag, tillsammans med Real Madrid är det, och de pulveriserar dem. Det säger väldigt mycket om hur laget mår. Samtidigt är det som att säga, ja, men spelet är inte det här, liksom, om vi tänker så här, tillbaka till Guardiola, storhetstid i Barcelona till exempel. Det är den typen av spel. Det är en annan typ av liksom dominans.
Ja.
Och det är väl därför också som man kanske behandlar eller utvärderar Haaland lite orättvist. Man gillar att säga att det är lite den värvning som inte får ut maximala båda parter. Men det är för att man jämför det med någonting helt annat. Det här är en dominans som lite svår att sätta fingret på rent spelmässigt. Men som uppenbarligen finns där.
Mm. Nej, precis. Nu har vi med oss Petter här, Expressens Petter Landén. God morgon på dig.
Den personliga favoriten.
Mån.
God morgon.
Och du ska bara vara tyst, Per, inte hålla på sådär. Klicka mig direkt på morgonen med vänliga ord. Klarar jag inte av.
Vad känner du kring matchbilden? Ganska förvånande, tycker vi. Och det tycker nog även Tuchel, som ställer upp med ett lite annorlunda lag av hur matchbilden blev.
Ja, alltså han har ju lyckats utmanövrera Pep Guardiolas City förut rent taktiskt, och jag tyckte nog att förutom de första 5 minuterna tycker jag i City, sen tycker jag Bayern tar väldigt mycket stora delar av första halvlek. Alltså fram till att Rodri gör mål egentligen så funkar inte Citys anfallsspel jättebra. Bayern kommer inte till dygn mycket farliga lägen, men jag tycker att de har mer än vad City har i kreativ väg. Men sen vet jag inte. Sen är det bara som att, alltså, som att City i andra halvlek kopplar något slags grepp och bara pressar och pressar tills Upamecano till slut får hjärnsläpp. Liksom. Mm. Att det är nästan som att det är det de går och väntar på. Alltså nu kan jag inte komma ihåg något farligt läge Bayern har andra, för att det känns som att de avslutande 45, och det här smärtar mig att säga, kanske ännu mer efter att De Bruyne går ut och Alvarez kommer in. Då är ju City, då stod de för en sån insats som gör att man rycker på axlarna och bara, ja men alltså, vem ska slå dem? Vem? Det säger ett lag liksom. Det finns inte.
Nej, det är kanske Real Madrid då.
Nej, alltså jag vet inte. Min största förvåning är ju för att jag fortfarande är så skadad av Champions League-kvartsfinal. Och nu vill jag att du ska fortsätta vara tyst, Per. Vi behöver inte prata detaljer.
Nej.
Men det där är fortfarande, så fort det är liksom en kvartsfinal så känner jag lite så här, dags att fucka upp nu igen då. Och att det här är så självklart, för att även tidigare kvartsfinalsegrar har inte varit så här. När vi mötte Dortmund så var det två tajta 2-1 matcher. Atletico Madrid matcherna var ju helt sanslöst tajta. Det här är ju liksom, jag hörde lite innan att spela ut ett av Europas, ja, där har vi ju lätt fem bästa lag, kanske tre, på det här sättet.
Mm.
Med eller utan Upamecanos hjärnsläpp, för sommar är ju bäst i Bayern tycker jag. Kanske tillsammans med Sané och Musiala. Men det kunde mycket väl sluta 5-6-0 där.
Ja. Mm. Men du reagerade lite på när Cancelo byttes in, så blev han ju ganska rejält utbuad. Mm. Har du samma känslor för Cancelo som publiken hade när han klev in där?
Nej, alltså, tyckte det var lite uncalled for faktiskt. Alltså att det blev tydligt att det inte riktigt funkade i omklädningsrummet och att han spred lite dålig stämning. Ja, men vadå, han tyckte att Pep Guardiola var ett rövhål. Det är ju liksom objektivt sant. Ja, men vad fan. Det är ju så. De topptränarna är ju liksom inte dagisföreståndare. Jag tyckte, alltså Cancelo har inte gjort någonting mot City som egentligen legitimerar att han buas ut. Jag tyckte det var lite patetiskt att City på det sättet.
Ja. Jag tyckte ändå att så här, det snackas så mycket om att Citys, att det är mycket turister och att det inte är så bra stämning på ett del och sådär. Så därför kände jag, okej, de har i alla fall koll på liksom att det är en gubbe som har varit i klubben och han har inte betett sig bra i omklädningsrummet. Så de tycker att han ska buas ut. Ja. Det var nästan så här, okej, bra, de är med på noten här.
Citys det nästan publik. Upp lite.
Ja.
Det gladde mig lite.
Ja, men vad fan. Ja, men det är ju skönt alltså, att du känner så. Jag vet inte om de har varit på en Premier League-läktare för Axel, men det finns turister även på Old Trafford och Emirates, kan jag berätta.
Jo, men det är jag med på. Men du kanske förstår vad jag menar.
Ja, men... jag förstår vad du menar. Men om du ska komma med sådana dollkugg så får du komma.
Ja. Men du...
Nej, men alltså... Men det var lite hårt, jag fattade typ när Milner kom tillbaka, det var någon spelare jag uppskattade mer än Cancelo. Men att han nu burades ut. Alltså det här var ju lite hårt. Alltså typ, han kallades Mr. Cancelo och Pep skeppades direkt till Bayern. Det var ju inte så att det blev liksom en krissituation av det.
Nej.
Visst, jag hör vad du säger, men vad fan. Låt den stackars portugisen vi ska skeppa för rea precis i sommarbarn.
Ja, absolut. Men du nämnde att det blev bättre när Alvarez klev in och Kevin De Bruyne klev ut. Vad tänker du om Kevin De Bruyne säsongen? Han har börjat komma igång lite nu mot slutet, men nu får vi se hur länge han är borta. Hur mycket tror du att det påverkar City om han skulle vara borta under resten av CL?
Enligt Pep så var det ju mer av taktiska orsaker än skada han bytte ut.
Okay.
Så att min förhoppning är att det inte ska vara särskilt allvarligt alls. Sen just nu, alltså, vi har sett De Bruyne vara borta längre perioder förr, säsongen 18-19 till exempel, när City spelade otrolig fotboll under the run-in. Det känns inte som att de står och faller med honom. Just nu är jag mycket mer orolig att Ruben Dias skulle gå sönder, eller Rodri givetvis. Alltså de två känns nästan som de viktigaste för avslutningen av säsongen. För att Rubedes, det finns ingen som, även om Stones är fantastisk, så försvarar han inte riktigt lika bra som Dias gör i pressade lägen. Och Rodri är ju oersättlig just nu. Alltså just det, att den naturliga ersättaren just nu, Calvin Phillips, som har spelat ungefär lika mycket som han, Jean-Kevin Augustin Leeds. Om ni såg den storyn, att han spelade 48 minuter på 40 miljoner pund.
Okay.
Kolla i Olof Lunds Twitter, han är rasande, det är jättekul.
Okay.
Alltså De Bruyne, det har varit en lite svajig säsong med hans standard, så jag vet att det här, just den här typen av insats, jag satt verkligen och tänkte på det, jag satt och suckade, fan, nu får den här jävla Marcel och vatten på sin kvarn att De Bruyne gömmer sig i stora matcher. Vilket jävla röveri det här är. Jag orkar inte. Det räcker med att titta på när De Bruyne spelar eller titta på hans stats för att veta att han är sanslös.
Ja.
Men jag tror just nu ser City så jävla bra ut att de inte är så beroende av hans X-egenskaper framåt. Det fixar de ändå. Det är värre Det skulle vara mycket värre med den här typen av situation kring Robby.
Men på tal om avslutningar av säsongen då, ni har ju lite mer fördelaktigt spelschema kvar än vad Arsenal har och ligger en match mindre spelad med 6 poäng bakom. Vad tror du om era chanser om att ta Premier League-titeln?
Eftersom vi pratar om City så är de alltid ganska goda. Sen tror jag faktiskt att Arsenal, trots liksom poängtapp mot Liverpool nu och tuffare schema, sätter de och sätter ut över hela säsongen och att de inte har Europa att balansera, så tycker jag fortfarande att det är fördel Arsenal. Även om det kanske, om det var 70-30 innan, kanske det är 65-35 nu. Men de gjorde ju liksom rätt värvningar i vintras, breddade laget, vi gjorde oss av med Cancelo och plockade egentligen inte in någonting. Jag tycker City känns känsligare, skörare inför den här perioden rent truppmässigt. Så även om allting ser så otroligt bra ut spelmässigt just nu, så vet vi och jag det City, de har gått på konstiga nitar för, och jag tror de kommer göra det igen, och framförallt om det blir en Champions League-semi mot liksom Real där de ska...
Nu kommer du hata mig igen. Nu kommer du hata mig igen, Peter. Men jag har svårt att se, efter att ha sett City gå, att City inte går rent resten av säsongen.
Ja, men det gör de inte, Per.
Nej, jag tror också.
Alltså, jag förstår att ni säger det, men det är liksom recency bias. Sen så gör de en sån fruktansvärd insats som, jag höll på att säga, bara de kan göra, som väldigt många dåliga lag kan göra. För City gör så ibland. Det är så. Titta liksom början på säsongen, titta på de nitar de går på och har gjort både denna säsongen och tidigare. Jag tror det kommer bli kännbart att truppen är tunnare än vad som de säger just i Premier League. Alltså däremot i Champions League nu. Ja, det är ju bara... Det är bara Pep Guardiolas Champions League-hjärna som kan stoppa dem, faktiskt.
Men du, Petter, nu är ju ändå...
Vadå, är det knarrad en dörr? Det lät som en skräckfilm eller någonting.
Det är myggan som är på väg in här. Ja. Men ni har ju chans på trippen, Petter. Hur många titlar tar du sitt den här säsongen i slut, skulle du, om du får gissa lite här?
Kan jag gardera och säga minst en?
Minst en. Och då är det FA-cupen där.
Det gör den. Ja, exakt.
Precis.
De faller mot Napoli i Champions League-finalen. Och faller på målsnöret för en riktigt undermålig insats mot typ Brentford hemma i ligan. Så att de som kan ta det. Men i FA-cupen står de stolt och starkt.
Bra. Ja, okej. Okay. Men... En titel blir det alltså.
Du kommer inte få ett seriösare svar av mig.
Nej. Men du, Petter, tack för att du var med som alltid. Alltid trevligt att prata med dig. Myggan.
Tja.
Tjena.
Välkommen in.
Hej, kommer ni. Kul att vara här.
Ja, kul att vara här.
Jättebra. Onsdag. Men det är inte bättre.
Eller hur?
Nej.
Vi har konstaterat det. Vi gjorde det väldigt tidigt att onsdagarna är väldigt, väldigt fina.
Lilla lördag,
dessutom. Ska påminna vilka vi andra är som sitter i studion idag. Jag heter ju Axel Inslander och sen har vi Per Frykebrant och så har vi Elsa Alm i studion. Myggan, såg du matchen igår?
Ja, jag såg båda två.
Såg du dubbelskärm?
Ja,
dubbelskärm.
Ja. Men väldigt fel ute på Benfica. Jag var säker på vinst. Och hade de som slutvinnare. Det spelet känns ju helt dött nu tyvärr.
Ja.
Men kul matcher och värdiga vinnare båda två.
Mm, just det. Båda lagen ju mål också där var i trippen.
Ja, precis. Ja. Det var väl nog rätt nära i alla fall.
Ja, det var det.
Men Benfica var inte nära. Sen är ju sista straffen, det är ju liksom oflyt. Så 1-0 är rimligare för Inter egentligen.
Ja.
Men med det sagt, Inter var bättre så att de vann fair and square.
Ja. Ja, Bayern München hade, som Petter var inne på, andra halvlek då hade de faktiskt inte så mycket. Men i första hade de väl det var någon block från Dias där som var helt galen.
Men liksom 3-1 hade varit kanske schysst, eller 4-1. Liksom på XG känns det väl okej liksom.
Precis.
Men City var grymma, så att hatten av.
Ja. Men generellt är det ju het.
Jag heter jag. Ja. Oj, oj, oj. Superhet. Ja. Det är onsdag är ju bomben. Det är ju ett klurigt spel. Ja. Där har jag noll träffar tror jag på kanske 7-8 veckor. Så det är dags nu. Ja. Men det är ett svårt spel.
Det är det. Men det gör ju också att det är ett roligt spel.
Och så märker man ju mycket man tror på mål. Jag är en väldigt måloptimist, märker jag. Ja. Det är nästan pinsamt.
Är det för Chelsea ikväll?
Nej, Real Madrid tror jag vinner. Jag tror på 3-4-5.
Det kan vi kolla på.
Ja, men det här är ju torsdagens lapp, lite undligt. Mm-hmm. I och med att jag så få matcher ikväll så var det två Champions League och en argentinsk. Okay. Så jag fick ett val att lägga torsdagen istället. Mm. Så vi är på torsdagen, vi är på Royal League och Royal League är vi inte på.
Det har varit
jättelänge sedan.
Ja, vi är väl på Europa League.
Ja, exakt, så vi får komma fram lite grann. Men min chansning är ju liksom lite där Lissabon i första matchen. Mm. Att någonting kan hända där. Sen så tror jag att Juventus är jättestreetsmart och det kan mycket väl bli 1-1. Men vi får hoppas på ett 1-2 resultat för att få upp oddset lite grann. Ja. United kör bara på hemma. Jag tror Sevilla kan göra någonting i det turen. För de är ju street smart liksom. Det här är deras cup. Men de är ju under isen just nu. Och sen sist men inte minst, Xabi Alonsos Leverkusen kommer köra över Royal Union. De är inte lika bra som förra året. Som alla, Mitoma, alla i Brighton över tiden. Så tror jag att det blir ganska enkla affär. Så kanske 3-1, 3-0. Och sånt.
Just det.
Hur känns det? Du tittar, jag ser att du tänker någonting.
Ja, precis. Ja. Nej, men vi försöker bara, för det är ju, man har inte stenkoll på
nej,
vissa av de här lagen som vi
jag bygger mycket på att hur de såg ut mot Arsenal Sport i Lissabon. Ja. De var jättebra och liksom orädda. Även mot Tottenham i Champions League-gruppspelet. Sen har jag inte sett så mycket mer Sporting Lissabon.
Men det är ju hemma.
Juve hemma, exakt. Ja. Första matchen. Okay. Jag tycker de var respektlösa mot er. Och alltså, de verkar inte bry sig om borta hemma plan. Utan de går för det.
Nej, men verkligen. Mm. Och de är ju, alltså, det är ett väldigt roligt lag. Alltså, de har ju Marcus Edwards där. Tottenham-produkt som har större klubbar framför sig. Mm. Amorim, som är väl nästa liksom, hype-tränare. Det är sjukt att han är kvar den här sommaren. Tror jag att vi drar förra. Så jag är stort fan av Lissabon. Sevilla, nu vet inte jag riktigt, hur prekärt är deras tabelläge nu?
Nej, väldigt prekärt. Det var ju utvisning liksom. Och torsk helgen, eller kryss helgen. Ja, ja. Men det ser ju bättre ut i alla fall.
Ja. De ligger på 13:e plats just nu i La Liga.
Men det känns som att när jag ser United Sevilla, det känns som att det ska mycket till för att Sevilla ska få in mer än ett mål.
Jag tänker också.
Och ska mycket till för att United inte ska få in ett mål. Tre mål. Ja. Den låser vi in här och nu.
Ja, vad skönt.
Det är de andra det hänger på.
Ja.
De kommer från 2-2 hemma mot Celta Vigo i fredags.
Med något stökigt rött kort där, så då
dör det. Precis.
Men oavsett där så tror jag att Bayer Leverkusen är lite chansning med 2-3 mål. Det kan ju mycket väl bli 1-0. Det är första mötet, så man ska vara lite försiktig med det här med min måloptimism, tror jag, första vända.
Okay.
Men igår så var det mycket mål för en gångs skull, så det blir kul. Jag hoppas det blir lika mycket mål ikväll. Ja. Vi får se. Men... Ja, annars är en klassiker.
Bomben, det är alltså inför torsdagskvällen då.
Exakt.
Och det är ju en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Det är åldersgräns 18 år och har man problem med spel då finns stödlinjen.se. Vi tar lite om den fotboll som ska spelas ikväll nu istället. Real Madrid mot Chelsea och Milan Napoli som sagt. Och Raspadori på topp för Napoli. Vi pratat om det lite kort innan, men hur mycket det har vänt då? När de lottades mot varandra så var det ju som att okej, Napoli skulle bara städa av Milan.
Och Napoli sen var ju i final, det var ju liksom bara,
precis.
Bara Benfica och Milan.
Precis, bland annat ser vi vilka de möter i final. Men efter den där 4-0-segern så har ju mycket vänts på. Och framförallt också på grund av att Osimhen då är och även Simeone.
Ja, marknaden, de har liksom gått upp i odds som var den. Och nu är Milan favoriter igår, tror jag.
Men det ska också bli intressant att se vad Napoli skruvar på inför ikväll. Alltså med tanke på den insatsen som vi fick se senast för en och en halv vecka sedan. Så blir det intressant att se hur de någonstans kommer skruva. För man kan ju inte förvänta sig att det kommer se likadant ut. Utan de måste ju ändå ha lärt sig någonting av den insatsen, tycker jag.
Sen ska vi säga att Milan har inte varit superstarka sedan de tryckte dit Napoli heller, liksom. Men det är ju någonting med Milan och Champions League. Alltså när hymnen går, då liksom de alltså det är som med Tottenham, då var ju samma sak där. När det lottades var liksom, ja men då skulle det vara en dörrmatta för Tottenham in i kvartsfinalerna. Ja. Och sen så gick det lite tid och så bara, nej men nu är Champions League-hymnen, nu liksom tänder vi igång. Mm. Och så bra som de var över det liksom dubbelmötet, kanske framförallt defensivt, det borde ju väldigt gott för dem i att så här, få ett resultat med sig nu ikväll när Osimhen inte är där. Mm. Få liksom en 1-0 eller något sånt där. Och sen så ganska skönt för dem att liksom åka tillbaka till Napoli och bara liksom veta att så här, vi behöver bara göra nu det som vi gör bäst.
Mm.
Bara täppa igen. Liksom. Mm. Det är sjukt att de har gått och blivit favoriter. Mm.
Ja, det är galet.
Men det kan ju också bli så, alltså, om man går lite knackigt i ligan, även om de har gjort det okej, så kan det också bli så, ifall man har en match att fokusera på, alltså Champions League, att då blir det någonstans enklare kanske att gå in och göra en bra insats än vad det är att göra många ligamatcher ifall man känner att det inte riktigt stämmer.
Ja.
Så det kan vara fördel, tror jag också, att man får ett avbrott så.
Ja. Mm. Men verkligen. För båda lagen är ju så, det är det här som gäller.
Ja.
Det är Champions League.
Ja.
Det är jag är väldigt glad att slippa tippa den, för det känns alltså omöjligt. Alltså, jag tror det är under 2,5 mål är jättebra. Men jag skulle nog spela Milan vidare. Men hur det slutar, vi kan mycket väl sitta 0-1 till Napoli och vi gärna går vidare. Så att det känns väldigt ovisst. Det ska bli kul att se.
Ja, det ska bli väldigt kul att se. Real Madrid-Chelsea är ju också en häftig fight. Nu tänkte man att Chelsea kanske kunde få lite fart när Lampard klev in. Blir det 0-1?
Brukar man ju tänka när Lampard kom in. Det blir åka av.
Ja, men i alla fall någonting kanske man kunde se något nytt. Men nej.
Sterling kom in igen i värmen. Ja. Det är det som händer nu.
Och Aubameyang också fick lira lite. Sen är inte Aubameyang med i Champions League-truppen. Väl? Jag tror Potter valde inte dem igen.
Vi får se om de lyckas göra mål.
Om de lyckas med målen,
det gör de inte.
Nej, det
känns tufft alltså.
Men Real Madrid, de kör över Barcelona i Copa del Rey. Och sen så går de och förlorar hemma mot Villarreal i ligan. De blandar och ger så extremt mycket när det kommer till inhemsk fotboll i år.
Mm.
Men när det kommer till Champions League, då är det ett annat lag. Liksom. Det spelar ingen roll.
Nej, för det är Ramadan, Benzema, då är det som det är.
Ja.
Han kan göra hattrick på 10 minuter. Så att det är inget konstigt alls.
Nej.
Han är som bäst nu.
Nej, precis. Men,
det är ju dörrmatta. Alltså Chelsea är ju dörrmatta här. Ja. För Real. Jag kan inte vända och vri på det på något annat sätt än att det är ganska enkelt. Efter ikväll är det klart.
Du tror det?
Ja.
Vad tänker ni?
Ja, men jag måste säga verkligen. Jag tror jag har spelat 3, 4, 5, 0, 1. Något sånt.
Ja.
Jag tror det kan bli slakt.
Ja.
Jag tror att det är ganska bra för han Bowley att lära sig hur livet funkar också. De liksom, men jag tror liksom det där projektet. Alltså.
Ja, men det här känns som att det är hans första motgång i livet.
Ja. Precis så. Precis
alltså, och det är därför man gillar och det är därför man njuter lite av det också.
Mm.
Ja. Inte bara för att det är ett motståndlag, utan för just att säga, Bowley ska lära sig vad, ja, men hur ett riktigt liv är.
Var vill ni lägga det någonstans? Är det 90-10 då till att Real Madrid avancerar det här?
Ja, det skulle jag nog.
Jag kommer hit imorgon så det är dumt. Men, jag tänker även procentuellt på det. Men säg 70-30 då. Nej, men jag tror att de måste ju slakta det. Så.
Pratade lite om det i fotbollsmorgon lördag. Och då var det ju visserligen innan Wolves-matchen, men Fabian Alkemo var ju då inne på, som gör vår Premier League-podd med Jesper Hoffman, var inne på att de skulle liksom kanske få en liten skjuts av Lampard och att så här, med Kanté tillbaka och så är det Kovacic, Kanté och mittfältet någon till super, Enzo Fernandes.
Mm.
Så är det liksom ett väldigt starkt mittfält, att det finns spelare, så att de bara får zoom på det där nu. Lampard så var han inne på det här. Och det är 45-55 eller 40-60.
Ja. Mm. Nej, men absolut. Alltså, raljerar lite kring liksom Real Madrids dominans här. Men det är klart att det är mittfältet Chelsea. Om det är så att Kanté fortsätter vara tillbaka.
Mm.
Då är det så att, för jag tycker Jack Madrid rätt här. Det är mittfältet som Chelsea besitter. Om man kan ha Kanté, Fernandes, Kovacic.
Mm.
Det är ju få som kan mäta sig med det. Det är ju bara Real.
Ja, det är ju Real Madrid.
Och man såg det mot Liverpool. Nu var det liksom en ganska rolig match så, från båda lagen. Men det såg mig liksom hur, ja, men vilken injektion det är att bara få in liksom Kanté där tillsammans med de två. Så det är klart att säga, med ett sånt mittfält kan allt hända. Du kan få liksom ett bra resultat med dig från Madrid och kunna spela på det. Men tyvärr är det så att anfallet är alldeles, alldeles för dåligt. För att liksom ett sånt mittfält ska räcka.
Nej, det finns ju inte många spelare i Chelsea som går in i det här dubbelmötet med självförtroende. Så Havertz och Joao Felix.
Nej.
Och,
Nej.
Men Felix, det är väl lite om han ska tagga till lite extra mot Real.
Ja.
Men han är ju... Han
sumpar av rang bara. Så, att det är nog,
så frustrerande han ändå, spelare liksom.
Han har ändå gjort det här i en konstform. Han är liksom... Han är jättebra, men han gör inte mål.
Nej, men jag har aldrig varit med en sån spelare som är så nära att vara bäst i världen och samtidigt så långt ifrån att vara liksom världsklass. Att han liksom... Det känns som att han har tagit på sig väldigt mycket ansvar. Så här, men nu ska jag in och lösa det. Så att jag, när jag väl ska liksom göra någonting, då ska jag göra 3 gubbar. Mm. Och sen hänga upp den. Mm. Och så löser han det till 80%. Mm. Så det ser väldigt bra ut. Men de där extra liksom 10-20% för att få ett bra läge mål. De har inte. Han är väldigt Messi-lik. Fast liksom...
Det är som att han saknar den här... Liksom... sista smartheten tycker jag. Exakt. Alltså för det var ju det där mötet, eller så här, läget mot Liverpool till exempel som liksom han dribblar bort typ 10 pers. Mm. Och sen så lägger han tillbaka den på högerfoten där försvararen kommer ifrån. Ja. Och då ser det så här, om du bara använder vänstern så kan du skjuta.
Ja. Då men lite som Ta Ali kan man ju säga kanske, och nu när vi ska prata om Malmö.
Ja. Ja.
Att det är lite samma grej att så här, jätteduktig på liksom att man gör sin gubbe och liksom komma in i bra lägen hela den biten, men det är någonting som saknas i den sista tredjedelen och
sista klassiska slutprodukten.
Ja, och det är väl också det som är så här, alltså, man har pratat om det kring Blåvitt också, att vi är liksom svaga i ja, med slutprodukten, den sista tredjedelen, och då blir man så här, vi spelar bra fram tills dess, ja, men det är väl kanske där som det är det absolut viktigaste, och det är det som är det svåraste också, att kunna göra mål. Och jag tyckte det också, om man kollade AIK, Norrköping exempelvis, så ser man en spelare som Arnor exempelvis, där är man ju extremt duktig på slutprodukten liksom. Ja. Och även Kiese Thelin som vi ska prata med
nu. Ja, precis. Jag ska bara avsluta vårt Champions League-segment med att säga att matcherna i Champions League, de finns hos Telia, där ju också Premier League finns. Och numera även Allsvenskan från Discovery Plus då. Så Telia har samlat allt innehåll från Viaplay, C More och Telia på ett ställe. Och genom att göra det så får man ett bättre pris. Men nu så ska vi prata med Malmös stjärnanfallare, allsvenskans hetaste anfallare måste vi ju säga, Isak Kiese Thelin. Välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så mycket.
Du, hur mår du?
Jag mår bra. Vaknar precis, ska snart iväg till träning, så det kan inte bli bättre.
Nej. Alltså du har inlett med 3 mål på de 2 första matcherna. Det känns som att du är i stor form. Hur beskriver du själv dina 2 inledande matcher?
Nej, bra, som du säger, kul att få göra mål och framförallt mål som ger poäng, och det har hjälpt till så att vi kunnat få 6 poäng hittills, och så det är alltid kul som anfaller att få göra mål.
Det var ju ni har ju inlett med 2 segrar, men det har ju inte varit de här stora, alltså kanske de mest övertygande segrarna. Hur upplever du, vi pratar lite om dig nu, men hur upplever du Malmös start på säsongen?
Nej, som du säger, det har inte varit 5-0 segrar direkt, men ändå segrar, så det är starkt. Men jag tror också vi kommer stöta på ganska många matcher i år som liknar den häromdagen, där det blir lite kontringar på oss och det andra laget backar hem. Och vi pratar om det varje dag, hur vi ska kunna luckra upp de lagen ännu mer och kunna stoppa de här kontringarna. Men vi är på god väg, tror jag. Och det är ändå bra att vi vinner. Men som du säger, vi har några grejer att fixa innan det blir perfekt.
Hur känns det hittills med Rydström då? Tycker du att han har hunnit sätta sitt spel i laget? Eller känns det som att det kommer fortfarande ta en del tid innan ni hittar hur ni vill spela?
Nej, hans idé vet vi perfekt hur han vill att vi ska spela. Och sen så gäller det bara att finslipa det lite för oss spelare, såklart. Framförallt när man blir trött, att man ska komma ihåg vad vi vill. Men han har varit jättebra på att få in sin idé i våra huvuden liksom, så att vi vet vad vi ska göra. Och sen så är det upp till oss att utföra det, såklart. Men nej, han har varit jättebra, hela tränarteamet och han.
Hur känner du kring din roll då? För att jag menar, du lyckas ju skapa den här lägen ganska mycket ur ingenting, får man ändå säga. Men kände du det att du är tillräckligt involverad i spelet, eller hade du velat ha mer en bärande position där?
Det är lite en mix i det här spelet. Vi har många duktiga mittfältare, så det blir lite min roll att försöka trycka, ligga vid deras backlinje, mittbackar, för att skapa yta till en, till exempel en AC som är väldigt farlig framför deras backlinje, och sen att jag kan koppla på ännu mer och vara med i boxen så som det har blivit. Men vi snackar mycket om att vi ska fylla på med ännu fler spelare i boxen, så det blir svårare för försvararna att försvara, och då kommer det också bli enklare för mig att vara mer involverad och göra mer mål. Så Det är en mix.
Du gjorde 12 mål förra säsongen. Hur många gör du i år?
Jag vill inte säga något så, men man siktar väl alltid på mer i alla fall. Så man försöker alltid ge bättre än säsongen innan.
Du, det är lite som Elsa säger här, vi har en Fredrik Lindstrand som är Sydsvenskans krönikör, skrev efter matchen mot BP att Kristelin är en matchvinnare, men under stunder osynlig. Om MFF ska lyfta så måste Isak Kristelin involveras mer i spelet. Kan du själv känna en frustration av att inte få, ja, men bli tillräckligt involverad, att man fastnar lite grann där uppe och man... Så här, den här känslan av att man vill komma ner och hämta boll fast man förstår att jag borde kanske inte göra det, för det finns redan massa av mina lagkamrater i de ytorna.
Ja, exakt. Nej, det, som jag sa, det är väldigt bollskickliga spelare i vårt lag nere i mittfältet, och jag vet våran taktik, eller vad man ska säga, och det blir bäst för laget, tror jag, om jag kan trycka upp och de får sin yta. Men det är klart att ibland så vill man droppa ner, och då får man hitta en lösning på det, kanske komma ner, känna lite boll och sen så får någon annan trycka upp. Men det jag tror det kommer bli bättre och bättre. Men det är klart att man ibland inte nöddar bollen på ett tag, så då är det upp till mig lite att komma ner och känna på det kanske.
Ni möter ju mitt älskade Göteborg på måndag. Vad kommer ni skriva på inför den matchen?
Vi har inte pratat om den matchen än, men jag tror att det kommer bli en match där de är väldigt påkopplade i dueller och sådär, och det tyckte vi inte att vi var tillräckligt bra i förra matchen, så det är någonting vi kommer stå upp mycket bättre och vinna mycket fler dueller, siktar vi på. Och sen så i försvarsmässigt inte låta dem komma in i vårt lag riktigt som BP gjorde några gånger. Men jag tror att ni får förvänta er att vi går för full fart där och 3 poäng.
Mm. Hoppas jag inte.
vill du säga något?
Vad tycker du är den stora skillnaden med Malmö i år under Rydström jämfört med i fjol?
För oss i laget då, det kanske man inte ser riktigt utåt än, men vi... Som jag sa, att vi har en ganska klar spelidé som alla spelare vet om, och vi går igenom väldigt mycket. Efter varenda träning har vi dagen efter video där vi går igenom träningen liksom och ser vad vi kunde göra bättre, vad vi ska göra på match och så vidare. Och det har varit lite mer video och mer, så att vi ska se samma bild liksom än vad det var tidigare. Så en kanske lite mer klar spelidé. Kanske inte syns riktigt än utifrån, men vi spelare vet det, och det jag tror det kommer synas snart.
Hur skulle du beskriva den här spelidén?
Bollförande och dominerande skulle jag vilja säga. Vi vill, hur ska man säga, att motståndarna inte riktigt ska få andas, utan vi har mycket boll, och när vi inte har bollen att vi vinner tillbaka den så snabbt som möjligt, och sen attackera när det finns lägen liksom.
Mm.
Trötta ut motståndarna med bollen.
Okej, okay. Och ett högt pressspel.
Högt pressspel, precis. Men det kan man inte göra i 90 minuter, men så mycket som möjligt, absolut.
Mm. För du var inne på att ni jobbar mycket på att försöka luckra upp lågt stående motstånd. Hur gör man för att göra det? Vad pratar ni om där?
Nej, det handlar om att vidare uppe framförallt, att vi ska ta löpningar även om det är lågt. Att yttrarna tar löpningar in bakom backlinjen. Att mittfältet fyller på och gör det svårt i vissa stunder. När vi inte gör det så kan det vara att det bara jag är i boxen. Nu kommer ett barn här. Att bara jag är i boxen. Och vi måste ha mycket folk i boxen för att göra mål.
Ja. För ibland utifrån, det är ju liksom så här, det är ju så många spelare. Ni har så många offensiva, skickliga spelare. Så det är som att det är spelare överallt. Alltså Nanasi kommer längs kanten, och så har du Taali och Stefano Vecchia och Asi och Penny och Hugo Larsson. Och alla springer runt. Alltså det finns ju... Som ni spelar på pappret, men det känns som att många rör sig över stora ytor. Känner du att du helst är som en ensam anfallare i det? Eller till exempel då om Vecchia kommer upp och så spelar ni från 3-5-2-variant. Att ni spelar tillsammans där uppe. Vad passar dig bäst?
Jag gillar att spela själv, men kan också spela med två. Så just, jag trivs bra att vara ensam. Men som du säger, det är många skickliga spelare och det kan bli lite ibland att många av dem vill ha bollen. Och då får vi inte glömma att målen görs i boxen. Och det är det jag menar med att vi måste ta oss in med mycket spelare där. Så det kan bli i vissa matcher när det är lågt att alla vill känna på bollen och så rullar vi där framför dem och trycks. Men det blir inte farligt då. Så vi jobbar på det, men jag spelar helst med en i alla fall.
Mm. Matchen mot BP då? BP var ju bra och hade ju absolut kunnat ta en poäng, nästan tre poäng också. Var ni eller var du överraskad över hur bra Brommapojkarna faktiskt stod upp mot er?
Nej, det var jag inte. Vi visste att, eller man vet, i Allsvenskan finns det inga enkla matcher. Och speciellt när de får in det där drömmålet också, så då är det klart att de får extra energi och då blir det tufft, så är det. Men sen är det vi också som gör lite saker som gör att de kanske ser bättre ut än vad de egentligen var, men det är inget dåligt lag, absolut inte.
Nej. Anton Tinnerholm sa efter matchen att du är ligans bästa anfallare, i synnerhet när du kliver fram och gör den här typen av mål. Håller du med, Anton?
Man måste ha självförtroende. Tror du från vilken spelare den frågar, så tycker han att han är bäst. Så det är klart man tycker det.
Ja.
Men nu har ni har fått med er alltså två segrar i starten på Allsvenskan. Och det är klart att det måste kännas skönt. Men sett till insatserna, känner ni ändå att det finns liksom arbetsro? Eller behöver ni skruva ännu mer inför ett tuffare spelschema som nu väntar?
Nej, alltså vi, som du säger, vi har två vinster, men vi är också medvetna om vad vi behöver göra bättre, så det finns mycket potential fortfarande, så vi ser väl positivt på det att vi har vunnit när vi senast inte spelade så bra, vunnit ändå, och då finns det väl, och det finns mycket potential i truppen och i laget, så det är positivt, det kommer bara bli bättre.
Men du är 30 år idag och jag upplever att du har utvecklat ditt målskytte väldigt mycket under karriären. Är det så att du har jobbat på att försöka vara, men vi har pratat lite om din position, att vara inne i boxen och vad där det händer, eller hur ser du på din egen fotbollsutveckling och hur tänker du på dessutom på de år som kommer framöver? Vad känner du att du vill fortsätta att utveckla?
Nej, jag har utvecklat målskyttet absolut sen kanske framförallt första gången jag var allsvenskan i Norrköping och här i Malmö 2014. Då var det inte på samma sätt, och sen så när jag var i Belgien ett år så sprutade jag in 19 mål, och sen dess så har jag gjort mål överallt där jag spelat kontinuerligt, så det är väl sen dess, och då börjar man koppla lite mer vad man ska göra i boxen och sådär. Det känns som att man blir bättre och bättre, och framförallt också med åldern så får man mindre stress. Till exempel senaste matchen, nu rör inte så mycket boll. Kanske hade blivit frustrerad när jag var yngre, och sen när chansen väl kommer så har man stressat upp sig. För ja, nu kommer en chans. Men nu är man mycket mer lugn och harmonisk. Och vad jag vill utveckla, det är allt. Göra ännu mer mål, vara ännu bättre i allt, i felvända spelet och alla sorters avslut, så man vill alltid bli bättre.
Hur många mål hade du gjort om du var i Haalands position i City? Tror
du? Jag vet inte, det är svårt att säga, inte lika mycket som han i alla fall.
För nej, men över 20 i alla fall, va?
Jag vet inte, kommer bli rubriker här, så jag vet inte.
Men du var inne på det att du kanske inte hade så mycket boll i matchen, men någon som hade det var ju Taha Ali, som jag tror att det fanns någon statistik om att han kanske tappade bollen 17 gånger i första halvlek. Blir det liksom onödigt mycket fokus på honom, för det känns ju som att det är någonting som väldigt många pratar om, att han har mycket boll men kanske också står för en del bolltapp och kanske lite poäng. Vad känner du kring honom?
Nej, jag känner att det är en kille som verkligen tar åt sig av allt man säger till honom. Och han vill lära sig, vill bli bättre, tränar hårt, ödmjuk. Så, vänta. Vänta, pappa pratar i telefon. Kan du gå till mamma? Så, och han... man tappar bollen när man försöker utmana. Det blir så ibland. Och han är jättefarlig för... hur ska man säga? Det är jobbigt för en back att veta att han kommer utmana hela tiden. Och ibland så kanske backen tar det, men när han väl kommer förbi, som han oftast ändå brukar göra, så är det farligt för oss. Så nu handlar det bara om att vi ska också bygga upp våra relationer, och han ska veta var jag vill ha bollen och jag vet vart han vill lägga den och sådär. Och då tror jag det blir bra till slut. Så nej, han är jätteduktig.
Finns det tålamodet i Malmö att låta en sån spelare försöka gång på gång? För att jag menar, jag sett det ganska ofta i IFK Göteborg, när man har en spelare som kanske har som USP att liksom utmana en och en, att det efter ett tag, ifall man gör en del bolltapp, så blir det nästan att man kanske får publiken emot sig och kanske man blir frustrerad någonstans. Känner du ändå att det finns det tålamodet kring Itali att låta honom få sina chanser? Liksom?
Ja, men det känner jag ändå. För det är lite det jag pratade om innan, att om det är din spets så ska du försöka göra det gång på gång, även om du tappar det. För sista gången kanske du kommer förbi och då kan det leda till mål. Och samma sak för mig som anfallare, jag måste fortsätta försöka med avslut även om jag har missat. Liksom. Så, men i Malmö FF, som du säger, det är stor press. Det finns många som knackar på bakom. Och det är en konkurrenssituation, så det gäller att ta sin chans, absolut.
Ja. Avslutningsvis, Isak, innan vi släpper dig, måste också fråga om din framtid. Du har ju börjat den här allsvenskan väldigt starkt, och du har ju varit iväg en del under din karriär och spelat fotboll i många olika länder redan. Är du hemma för gott nu?
Jag har sagt innan att jag skulle stanna här i 4 år när jag var här 2014, och sen så stack jag efter 6 månader. Så man vet aldrig fotboll, liksom. Det blir fel och säga så, men jag trivs väldigt bra och har en bra roll i laget, i klubben, och trivs jättebra, så just nu ser det ut som det, men man vet aldrig i fotboll, helt enkelt.
Nej. All right, Isak Estrin, väldigt trevligt att prata med dig, och stort lycka till resten av säsongen då.
Men inte på måndag.
Tack så jättemycket.
Hej då.
Vi får se.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ja. Han har ju varit väldigt stark i inledningsvis. Och som man säger, så här, Malmö var ju inte jättestarka mot BP. Men det räcker med att han är bra i boxen. De chanserna han får.
Ja, men verkligen. Alltså de förväntningarna han hade på sig. Alltså att det var liksom verkligen ensam nya i det superhäppiga laget. Och sen så ha 3 mål efter 2 matcher.
Ja.
Det är liksom... Ja, man behöver inte vara orolig för målskyttet.
Nej.
Honom.
Jag tror att det var någon som skojade om det, att Malmö har så 5 analytiker och 1 anfallare.
Ja, exakt.
Och att det borde vara tvärtom.
Men om en av de anfallarna är Isak Kiese Thelin, så liksom,
så räcker ju det.
Det räcker ju långt.
Ja, precis. Se vad som händer om man skulle åka på någon skada.
Mm. Ja.
Kanske blir Stefan Vecchia som får spela nya då, eller hur de lägger upp det. Men det är alltid intressant att följa Henrik Rydströms fotboll. Han känns ju...
Han hade kunnat sätta Hjalmar på en inverterad...
Ja, han gillar ju att experimentera. Ja. Mm. Och här har han verkligen utrymme för att göra det.
Verkligen.
Sen så, nu har de ju vunnit matcherna än så länge. Så då finns det ju absolut utrymme. Men om man då ska dra parallellen till AIK. För Brännan har ju velat göra något liknande. Lite mer så här Halitis roll. Att han ska vara lite framför backlinjen. Men också en del av backlinjen. Att det ska vara lite, testa lite olika saker som AIK inte har testat förut. Mm. När det inte funkar... Nu då ser det väldigt märkligt ut bara.
Mm, mm.
Och det är klart att även om Rydström är liksom en väldigt duktig tränare, och som du säger är väldigt duktig på att experimentera och någonstans testa nya grejer, så nu får han ju göra det med det absolut bästa spelunderlaget i allsvenskan, och det är klart, då kommer det också med en annan press att faktiskt också leverera resultat och ett bra spel. Det märker man ju också nu kring tongångarna kring MFF, att så här, de tar ändå 6 poäng på de 2 inledande matcherna. Men ändå ser folk, förväntar sig ju mer, förväntar sig ett bättre spel. Och ja, det är klart, det kan man väl kanske också göra om man har 700 miljoner på banken.
Exakt. Och sen så är det så här, som jag har varit inne på, det är såklart inga liksom definierande segrar de här två, men ja, tyvärr för din skull, den kommer nog nu. Det känns ju verkligen som att det är en liksom... 6-0 och man bara spelar ut hela registret. Ja. Liksom. Och sen så kommer det bara vara att ja, här är Malmö nu.
Jag kan tänka mig att man vandrar mot
5-0
kanske. Nu,
gamla Ullevi med fasa. Ja. På samma sätt som jag kommer vandra till Friends på söndag med fasa. Ja. Livrädd för vad som kan hända. Ja.
Men samtidigt så här, man ändå...
Nej, det kommer bli tufft.
Men man har ändå sett IFK Göteborg någonstans vara under isen, alltså ganska många gånger de senaste åren, men ändå liksom höja sig mot topplagen. Och jag menar 2021 när vi var liksom under isen, var nära på blandis och i en bottenstrid igen, så åkte vi ner och tog 3 poäng mot Malmö. Vi vann hemma mot Malmö i höstas för första gången på 13 år. Så att jag menar, jag tror ändå att vi någonstans kan höja oss i den här typen av matcher, med också det hemmastödet som det innebär. Men såklart, det är ju ett halmstrå.
Det är fint ja. med hopp. Ja. Men jag följde det intressant, för den var uppe i 5 gånger pengarna igår på Malmö, på Göteborg vinna. Okay. Jag tycker det var lite intressant. Men den är nere på 4,70 idag, så jag ska nog tänka en vända. Och det är 1,70 i Malmö, så det finns ett värde någonstans. Men jag har inte bestämt mig var värdet ligger.
Nej.
Men jag ska nog, ja. Men just det där, ni vinner ju aldrig mot dem hemma. Ändå.
Vi gjorde ju det.
Exakt, men det var ju länge sedan innan.
Och kuppen 2020.
Jag skulle säga att min sista parameter jag alltid tänker på, det är ju historiskt. Ja. Alltså, det har ju inte så mycket värde, det hittar på, det är magkänsla någonstans.
Ja.
Men just i det här fallet så var det är rätt ovanligt ändå. Det gör mig lite orolig liksom.
Ja. Imorgon då så kör vi fotbollsmorgon som vanligt. Då kör vi även det här extra programmet där vi pratar om allsvenskan fantasy mellan 9 och 10. Då kommer jag sitta här och sen har vi Sabri i studion. Så får vi se om Fabbe kanske ansluter också. Men under vanliga fotbollsmorgon så är det Jesper Hoffman och Robin Berglund, och så tror jag att Niklas Nemi ska vara med också. Det är torsdagsgänget.
Toppengäng.
Ja, toppengäng, men...
Inte personliga favoriter.
Det är väl okej personer. Men det är ju inget onsdagsgäng.
Nej, det är ju verkligen inte. Det är verkligen ingen onsdagsaura.
Så här, de är trevliga att prata med sig ibland.
Ja, men... alltså man säger hej.
Men jag skulle möta dem på gatan, jag skulle eventuellt vinka.
Ja. Men jag skulle liksom inte...
Men där drar du gränsen.
Jag skulle absolut inte stanna.
Nej. Det är ingen avkänsla med dem.
Den här snabba, känner läget, det är bra. Ja, hej.
Du borde ta en annan gång. Ja, liksom där, så vidare.
Sånt man säger.
Sitter bara tyst där man är tisdag onsdag.
Du är med alla i gänget. Men vi kommer jobba hårt för att rekrytera dig till onsdagsgänget. Så att du ska känna att det är här.
Det är ändå här.
Ingen vinning här, säger de. Det kan det vara.
Så kan det vara. Ja. Men 2+-gänget tillbaka imorgon i alla fall 07.00. Tack för idag.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.